Är glaset halvfullt eller halvtomt? Nu är det läge att bestämma sig. Idag så är det den heliga trefaldighetens dag. Det är nu det börjar. Eller det är nu det slutar. Vårt kyrkoår börjar ju med första advent. Och fortsätter sedan med jul, nyår och trettonhelg. Sedan blir det något lugnare vid fastan. Innan det drar igång igen med påsk, Kristi himmelsfärd och pingst. Och nu har vi kommit fram till trefaldighetens tid. Det är klockan tre på den bild vi ser här nu. Och resten av året här nu så händer ju ingenting. Ja, inte förrän i oktober då tacksägelsedagen och den heliga Mikaels dag kommer och bryter av något. Innan sen alla helgonatiden tar vid. Så hur ser vi nu på den här tiden som ligger framför oss? Är det nu det börjar? Den heliga ande har kommit. Treenigheten är fullbordad. Nu kör vi. Eller är det nu som helgerna är över? Nu börjar vardagen igen. Vi återkommer till detta senare. Jag vill läsa dagens evangelietext tillsammans med er. Och idag är den bra. Det är en kraftfull text. Den är rena dynamiten skulle jag säga. Jag tänkte så när jag formulerade. Kan man säga så? Det är rena dynamiten. Ja, den är bra. Det är de sista verserna i Matteus evangeliet. Det som vi normalt kallar missionsbefallningen. Som har rubriken Jesus sänder ut sina lärjungar. Och när vi kommer in i handlingen så har Jesus dött och han har uppstått. Och han visat sig för kvinnorna vid graven och bett dem säga till lärjungarna att möta honom i berget i Galileen. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla det bud jag gett er. Och jag är med er till tidens slut. Men några tvivlade. Varför står de orden med? Varför tvivlade de? Och vad tvivlade de på? Det har jag funderat en stund på. Tvivlade de på att Jesus verkligen hade dött på korset? Hur många av lärjungarna var med vid korsfästelsen? Tvivlade de på att Jesus hade uppstått? Tvivlade de på att kvinnorna hade mött Jesus? Tvivlade de på att Jesus hade bett dem gå till Galileen? Jag känner att jag skulle kunna tvivla på att Jesus har uppstått om det inte är så att jag har sett det själv. Men om jag då tvivlar och inte tror på det kvinnorna säger, att Jesus har uppstått, han ska möta oss i Galileen. Om jag inte tror på det, varför skulle jag då gå de 10 milen från Jerusalem upp till Galileen? Och väl där träffar de Jesus som han har lovat. Och de faller ner och hyllar honom. Men några tvivlade. Oavsett om de hade trott eller tvivlat på vägen upp till Galileen, varför tvivlar de nu när de har Jesus framför sig? Jag läser just nu en bok med rubriken Klart ledarskap. Den talar om att många organisationer lever i så kallade sörjiga relationer, vilket förhindrar ett optimalt arbete framåt. Och jag ska försöka förklara det här begreppet sörjiga relationer. Det uppstår sörjiga relationer när vi inte är helt ärliga mot varandra eller mot oss själva. Om vi till exempel i vår kommitté har bestämt oss för att genomföra något, så verkar alla överens om det under mötet. På väg ut från mötet så tar jag tag i Pelle och frågar honom: vad tyckte du om det Ida föreslog att du skulle göra? Jag vet inte. Det kanske är bra. Ida var ju väldigt entusiastisk. Vad tycker du själv? Nej, jag tror egentligen inte på det där. Men alla andra verkar ju gilla det, så jag vill inte sänka stämningen. Eller om ni kommer fram till mig efter gudstjänsten och tackar för en bra predikan, då blir jag ju förstås väldigt glad. Det du egentligen tänkte, det var att det du sa, Per, det var ju väldigt bra. Men jag irriterade mig på att du hela tiden petade i näsan. Men inte vill du påpeka en sån sak. Men om inte jag blir medveten om att jag gör det, så kommer jag troligtvis fortsätta med det nästa söndag också. Och du kommer säkert fortsätta irritera dig på att jag sitter och står och petar med näsan här framme. Är ni med på vad sörjiga relationer innebär? Jag tror att det kan finnas lite av dessa sörjiga relationer bland lärjungarna. Går vi lite längre tillbaka i evangeliet, så vet vi att Judas förrådde Jesus. Judas hade kommit fram till att den väg som Jesus gick inte var den väg som Judas ville gå. Och Judas tar därför ett beslut och agerar därefter. Kanske var det fler av lärjungarna som inte fullt ut trodde på den väg som Jesus stakar ut för dem. Men några tvivlade. De tvivlade inte så mycket att de förrådde Jesus. Inte så mycket att de struntade att gå med upp till Galileen. Inte så mycket att de tvivlade att falla ner inför Jesus och hylla honom. Men några tvivlade. Och i och med att det står med i texten, så borde det vara känt, åtminstone bland lärjungarna där. Det var inte bara en, utan det var några som uttalat tvivlade på det som skedde. Vad gjorde Jesus då? Då gick han fram till dem och talade till dem: ni som tvivlar kan gå tillbaka till Jerusalem. Ni andra kan gå ut över hela världen och göra alla folk till lärjungar. Nej, så sa han inte. Till alla församlade där, troende som tvivlande, sa han: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Jesus väljer inte bort de som tvivlar. Skulle han göra det, så blir det inte många kvar i slutändan. För visst är vi rätt många som emellanåt tvivlar. Men Jesus väljer inte bort oss. För att han behöver oss. För att vi tillför någonting. Jag har här med mig ett gummiband. Och ett gummiband fungerar som bäst när det är lite spänning i det. Och ett gummiband och dess funktion kan jämföras med rätt mycket. Det kan liknas vid en församling, en förening, en kommitté eller en grupp lärjungar. Finns det ingen spänning i gruppen, så blir det inte riktigt bra. Om jag säger: låt oss gå upp till Jerusalem, eller gå upp till Galileen, menar jag. Och någon annan säger: nja, är det så bra? Då blir det en liten spänning i gruppen. Och jag får fundera här på att varför ska vi gå upp till Galileen? Jag får argumentera för min sak och förhoppningsvis så får jag med mig gruppen dit. Om jag säger, låt oss gå upp till Galileen. Och någon annan svarar, nej, låt oss gå till Egypten. Då blir det lite väl mycket spänning i gruppen. Och den skulle rent av kunna splittras. Att tvivla, det är inte motsatsen till tro. Att tvivla, det är att tro, fast lite mindre. Att gå till Egypten, det är inte att tvivla, det är att ha en helt annan åsikt. Men att tvivla, då är jag ändå med på banan. Om jag säger, låt oss gå upp till Galileen, och alla andra säger, ja det gör vi. Då blir det ingen spänning i gruppen. Och vi kommer väldigt fort till Galileen. Kanske för fort. Om ingen annan säger, vänta, vi går till Grekland. Ja, det gör vi. Då följer alla med dit istället. Jag vet inte hur många utav er som har lekt, ja, det gör vi i leken. Är det någon? Nej, det var inte många. Det är en väldigt rolig lek kan man säga. Det går ut på att, ska vi leka? Ja, det gör vi i leken. Så är alla med på det. Och sen säger någon, ska vi hoppa på ett ben? Ja, det gör vi, säger allihopa. Och så hoppar alla på ett ben. Tills någon annan säger, ska vi gå på knäna? Ja, det gör vi. Och så går alla på knäna. Det är väldigt kul i början. Men rätt snart så börjar det urarta. Ni förstår det själva. Man försöker hela tiden komma på knasigare grejer. Och finns det inte någon som tvivlar så blir det rätt lite knasigt. Ska vi gå till Galileen? Ja! Ska vi gå till Grekland? Ja! Ska vi gå till Fristamtionskyrka? Ja! Ja, det är inte knasigt, men att det är bra. Men du tvivlar. Lite så tror jag att det blir om man saknar tvivlaren i gruppen. Alla är med på allt. Spänningen försvinner. Och riktningen försvinner. En lagom spänning är bra. Lite motstånd är bra. Det hjälper oss att se riktningen vart vi är på väg. Jesus sa till sina lärjungar, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Men några tvivlade. Idag säger jag till en gudstjänstfirande församling i Frista Missionskyrka, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Men några av er tvivlade. Vad tvivlar ni på? Jag vet inte. Och ni vet kanske inte heller. För det är ett så omfattande och stort uppdrag. Det går inte att greppa det här. Gå ut till alla folk och gör något till lärjungar. Vi måste bryta ner det här, den här visionen till lite mer greppbara mål. Gå ut på torget och bjud på kaffe och bullar varje söndag efter gudstjänsten. Stå vid långgrundet 3 varje dag i sommar och erbjud dop till de som önskar. Knacka dörr och erbjud Fristaraborna en hembakt trefaldighetsbakelse. Sjung frälsarsånger utanför city varje dag mellan 7 och 19. 17 och 19. Ja, om ni nu alla sitter i bänkarna och tänker, ja det gör vi! Då blir jag orolig. Men vi behöver bli tydliga med hur vi tar oss an Jesu missionsbefallning. Hur gör vi den? Tar vi den på allvar? Vad innebär den för oss idag? Ni som har några goda idéer på vad vi ska göra, dela med er av dem. Och ni som hör dem och tvivlar, dela med er av era tvivel. Tillsammans kan vi då hitta ett sätt där vi kan hitta en bra riktning och gå ut och göra alla folk till lärjungar. Döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Jag vill påstå att det beror på vad det är vi vill. Vill vi tömma glaset så är det nu halvtomt. Vill vi fylla glaset? Är det nu halvfullt? Vad är det vi vill? Vart är vi på väg? Vi går nu som sagt in i trefaldighetstiden. Jesus har gjort sitt. Nu lämnar han över bollen till oss. Och han gör det med orden: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla det bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.